Dagens tema är ju Guds mäktiga verk. Guds mäktiga verk. Och jag läste igenom texterna. Jag tycker det är lite intressant ibland att följa dagens text. Vi är inte så vana vid det. Men det kan ge lite tankar och funderingar ibland. Vad är det man vill ha fram just med de här texterna? Och jag satte mig ner och tänkte och så skrev jag ner. Dagens texter berättar om att Gud ger ett löfte om något väldigt stort som kommer. Det är totalt omöjligt för människan att uppfylla. Det tar ifrån människan, oss människor, all slags självuppfyllelse, alla slags gärningslärer. Det börjar litet och oansenligt. Och det sker enbart av Guds nåd och kärlek. Och tiden mellan löfte och uppfyllelse är också en väldigt viktig tid. För den förbereder oss för att ta emot löftet som Gud har gett. Och vi börjar med texten då om Abraham i Romarbrevet 4, vers 18. Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron, då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år, och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Eller som det står i den gamla översättningen, ty han ärade Gud, eller ty han gav Gud äran. Och det står i pågående form, någonting som Abraham gjorde hela tiden. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han mäktig att hålla. Och att ära Gud är ju att lita på det Gud har sagt. Att lita på att Guds sätt och Guds tid är den rätta och den bästa. Att också vänta uthålligt på löftet och även tacka redan nu i tro på vad Gud har sagt. Tron stärktes mer och mer. Ja, här kan vi få en nyckel. Hur stärks min tro? Ära Gud är svaret. Ära Gud. Istället för att bara se och fokusera på mänskliga, omöjliga omständigheter. Alla mänskliga förutsättningar här var ju borta. Men ändå hoppades Abraham på Gud. Och ordet hopp på hebreiska, jag tror kanske både Janne och jag har tagit upp det förut och nämnt det. Tikva, det är ju så också som Israels nationalsång heter. Tikva, hoppet, hatikva. Och det betyder hopp eller snöre eller rep betyder ordet. Och vi minns säkert att skökan Rahab i Jeriko hängde ut ett rött snöre eller ett rött rep. Det var ett tecken som handlade om att tro. För hon ville, hon uttryckte att hon ville tillhöra Guds folk. Och hon trodde på Israels Gud. Hon hade förstått att det här är den sanne levande guden. Det var ett tecken på tro. Och det röda, det går naturligtvis genast för oss tanken på Jesu blod. Som inte Rahab kanske hade kännedom om. Men hon ändå förstod, det här vill jag också ha. Det som det här folket har, jag vill också tillhöra dem. Och tikva är rot till ett annat ord på hebreiska, kava, som betyder just att hoppas. Att förvänta sig, att vänta tålmodigt och även att tvinna samman. Och där har vi det här repet eller snöret igen. Tvinnas samman. Psalm 27 och 14. Hoppas, kava, på Herren. Var stark och frimodig i ditt hjärta. Jag väntar på, kava, Herren. Vad för slags tro är detta? Vi talar ju inte sällan om tro, det är ganska ofta vi talar om tro. Människor tror på allt möjligt. Alla har förmågan att tro. Handlar det bara om att var man riktar sin tro? Ja, vi läser i Jakob 2:19. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Det räcker alltså inte. Var det då skillnaden? Jo, biblisk tro har sitt ursprung i Gud. Det är den stora skillnaden. Guds ord är levande och verksamt, säger Bibeln. Och när ordet får ingång i våra hjärtan, då föds tron från Gud. Det är levande och frälsande tro. Första Mosebok 15 och vers 6. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Ordet, Guds ord, fick från Gud, fick ingång i hans hjärta. Så biblisk tro är övernaturlig, kommer från Gud, har sitt ursprung i Gud. Hebreerbrevet 11:1. På engelska står det att tron har substans. Den är inte tom eller innehållslös, nej, den har innehåll. En fast övertygelse eller en fast grund betyder ordet. Grunden för våra liv. Det är Guds mäktiga verk i oss. Gud prövar ofta våra hjärtan genom att använda det enkla, det svaga och det obetydliga. Och det är ju samtidigt också helt befriande från våra prestationer och mänskliga stordåd inom citationstecken. Första Korinthierbrevet 1 och från vers 27. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Jag vill citera Albert Barnes, en teolog, gammal teolog. De har sanningen på sin sida, och sanningen är, även om den är klädd i en ödmjuk dräkt, mäktigare än villfarelsen. Fastän den är klädd i fantasins briljans, högtidlig pompa och sofistikerad list. Sanningen klädd i ödmjuk dräkt är mäktigare än villfarelsen, hur den än utger sig för att vara. Och sen går ju löftena till Abraham som en röd tråd genom hela Gamla testamentet. Och vi kommer fram till Mika 5 och vers 2. Det är en av dagens texter också. Men du Betlehem Efrata, som är så liten bland judatusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Och Messias ursprung är av evighet. Jesus Messias. Därför ska han överge dem från den tid och hon som ska föda har fött. Då ska resten av hans bröder och systrar få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds namns höghet. Och det ska ha ro eller frid. Ty han ska då vara stor inte jordens ändar, och han ska vara vår frid. Uppfyllelsen av det här löftet, det börjar alltså ett litet land, Israel, i en liten oansenlig stad, Betlehem i Juda. Här skulle Messias, frälsaren, den evige kungen, fridsförsten, födas som människa. Honom som vi har sjungit här innan och tillbett, kungen. Mitt hjärta flödar över av sköna ord. Jag sjunger om en konung. Konungars konung. Och det är detta säkert som Paulus syftar på i Efesierbrevet 2:13. Utifrån Mika, han ska vara vår frid. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, det är oss hedningar, kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid. Han som gjorde det 2:1 och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda, jude och hedning alltså, i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Det fanns ju många avdelningar på templet och runt på tempelplatsen på den tiden. Det fanns hedningarnas förgård som skilde dem från judarna. Judarna kallas ju lagens folk. Och hos judarna fanns kvinnornas förgård som skilde från männen. Det fanns ett förhänge till det heliga där bara prästerna fick gå in. Och det fanns ett förhänge till det allra heligaste där bara överste prästen fick gå in en gång per år på försoningsdagen. Jesus, han öppnade vägen och rev ner alla hinder och alla skiljaktigheter, om man säger. Han rev alla hinder. Här är det inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna, skriver Paulus i Galaterbrevet 3:28. Ner alla ett i Kristus Jesus. Det skedde inte genom politisk makt och propaganda. Det skedde på Golgata kors. Jesaja profeterade i kapitel 42:2. Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Och vers 6. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken. För att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen, den som sitter i mörker. Det här är också en påminnelse om löftet till Abraham, som ju betyder fader till många. Som inte bara gällde det judiska folket, utan ett nytt förbund med frälsning till alla jordens folk. Betlehem, Beit Lechem på hebreiska, betyder brödhuset. Och i första Mosebok 35 får vi veta att Efrata, det var ett gammalt namn på Betlehem. Efrata betyder fruktbar, fruktbarhet eller överflöd. Och Jesus är livets bröd. Han föddes i brödhuset, han är livets bröd. Och all god frukt är i Jesus, Guds härlighet. Jesus säger i Johannes 6:48. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter det av det inte ska dö. Jag är det bröd som ger liv. Det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Och att äta och dricka, det är ju att ta in något inom sig. Och här talar Jesus om andligt liv. Genom omvändelse och tro på hans ord. På nyttfödelse. Jag vill berätta nu om två syner som jag fick för ganska många år sedan. Jag brukar kalla dem plantan och trädet. Och jag börjar med trädet. Vi var engagerade. I heltid hade ansvar för en dagverksamhet med öppen kyrka med bön och undervisning och evangelisation i Göteborg, Janne och jag, på 90-talet. Och vi hade också öppet för förbön. Så kom ett par in och mannen ville ha förbön av oss där som var där, ett team där. Och de som var där i bön den dagen. Han var ledare för en grupp. Som brukar också samlas i kyrkan där. Och vi bad för honom. Jag stod lite vid sidan och händerna så här och var i bön. Och då ser jag tydligt för mitt inre en syn. Jag ser ett väldigt stort och vackert grönt träd. Med kraftig stam. Som en riktig stor fin ek. Starkt såg det ut. Tydligt, jag ser det framför mig för mitt inre än, känns det som. Men plötsligt när vi bad så föll trädet på ett ögonblick så här. Föll till marken. Och då såg jag att rötterna, ja det fanns knappt inga rötter. Och de som fanns, de var alldeles ytliga. Och jag blev väldigt förvånad när jag såg detta. Och undrade, men vad betyder detta? Det gick inte lång tid så blev det avslöjat både det ena och det andra med den här mannen. Att allt inte var rätt ställt. Det var mycket som inte var rätt ställt. Det gällde ekonomi och det gällde lögner och det gällde väldigt mycket. Då förstod jag vad Gud menar. En tid efter detta var jag i bön hemma en dag. Jag låg på knä vid köksstolen som jag då brukar göra. Man var yngre och inte fick så lätt ont i knäna när man böjde knä. Och så för mitt inre så då ser jag en syn och det, nu är det som en film. Det är så levande. Jag ser jord, alldeles torr jord. Och ur den här jorden så har det kommit upp en liten grön planta. Så började det blåsa och det började storma. Och det blåste så jorden yrde. Och plantan, den låg på tvären riktigt i vinden. Och jag såg det så levande så jag minns att jag tänkte, oj, hur ska det gå för den lilla plantan? Men hur den storma, hur den blåste, så rubbades den inte från sin plats. Och i hela mitt inre växte en bön. Å Jesus, låt mig få bli som den där lilla plantan. Med så djupa rötter, för jag förstod att det handlar om rötterna. Så att inget kan rubba mig när det stormar. Ungefär ett halvår senare satt jag och läste i Bibeln. Jag på den tiden hade för det mesta 1917 års översättning. Men den här stunden så hade jag Svenska folkbibeln. Och ser vad som står i Jesaja 53. Vem trodde på vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Va? Men det var ju synen jag såg. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för inte. Var det detta jag hade bett om? Att inte sträva efter det som är stort i den här världen. Men att lära känna Jesus. Följa honom. Formas av honom. Och vara rotad djupt i Guds nåd och kärlek och sanning. Romarbrevet 8:29. Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder och systrar. Det är det som Gud gör i oss. Guds mäktiga verk. Och Gud säger genom detta, för jag förstod ju att de här två synerna hade ett samband. Se inte på det yttre. Sträva inte på det yttre som är stort för människor i den här världen. Som imponerar på människor. Vad är din strävan? Att bli något stort inför människor. Eller att bli Guds tjänare i enkelhet och trohet. Rotskottet, ja det står ju för det inre livet. Guds mäktiga verk i det fördolda. Att lära oss ödmjukhet, enkelhet, fasthet, hållbarhet i stormar och skakningar. Romarbrevet 6 och vers 5 läser vi från. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans. Ordet här betyder att vara planterad tillsammans med och växa tillsammans med Jesus, med honom. Ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans? Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Och att ta sitt kors och följa Jesus på det här sättet och leva så nära honom är inte alltid lätt. När min vilja är någonting annat ibland än vad Guds vilja är. Men om vi ärar Gud som Abraham, då tvinnas vi samman med honom. Hans vilja blir din vilja. Hans vilja blir min vilja. I Jakob 1:21 står det: lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Och Johannes döparen, han sa: han måste bli större och jag mindre. Men vi vill bli stora och många. Vi vill prestera. Vi vill göra. Vi vill påverka. Vi ska påverka hela staden och hela landet och hela världen. Har ni hört det? Det hör man här och där ibland. Det brukar sluta med pannkaka och sådana visioner och drömmar. De stora gröna träden med ytliga rötter. Stora inför människor kanske. Kallar sig apostlar. Men blinda för Guds sätt att verka. Det är surdeg. Rensa ut den. Rensa ut surdegen, säger Bibeln. Trädet som imponerar på människor. Ja, det är den gamla människans verk som vi läste om. Och Jesus sa vid ett tillfälle till fariseerna. Det står i Lukas 16 och vers 15. Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor. Men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Ja, de här ledarna, de här fariseerna, de ville ju verka så andliga inför folket. Men deras liv vittnade emot dem. Och de vred och vände på Guds ord för att passa sina egna begär. Efter makt och pengar och allt vad det var. Oj, oj. Och där föll ett grönt träd. Han som har lärt hundratusentals präster och pastorer och kristna ledare, församlingsledare, hur man ska bygga församling som ett företag. Han hade tafsat på kvinnor i 30 år. Och annat grönt träd föll också. På andra sidan jordklotet, som skulle bygga världens största församling. Han hamnade i fängelse. Det handlar om förskingring, tror jag det var. Vad var det för motiv? Var det att göra sig ett namn? Världens största. Eller var det för Gud? Jag vet inte. Gud vet. Och häromveckan kunde vi läsa om ett annat stort grönt träd. I den kristna rörelse som växer mest av alla i världen. Där den högsta ledaren fick kliva av på grund av. Det var också något med alkohol och kvinnor. Det finns många, många fler. En hade ju förhållande med sin älskarinna och var alkoholist. Och dolde det. Skilde sig och gifte sig med sin älskarinna. Och stod upp och predika och här strömmar människor till från hela världen. Och på tv följde man långt in på nätterna här i Sverige. Det var ju USA, så det var ju annan tid här. Det är många stora gröna träd som har fallit och fler kommer säkert att falla. Nu gör Gud ett nytt nedslag. Och sänder ängeln, ärkeängeln Gabriel. Till en ung kvinna i Galileen. Hon är inte himlens drottning. Nej, det är en avgud, en demon. Hon var inte syndfri. Det är en lögn. Det är bara Jesus, Guds son, som har levt ett syndfritt liv på jorden. Hon var inte kändis eller rik eller mäktig. Hon var vanlig och enkel och verkar vara ganska fattig. Och läser från Lukas 1:26. Det är också en av dagens texter. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Kära tid, en stad med dåligt rykte. Ni minns kanske att Natanael sa, när han fick höra om att Messias skulle komma från Nasaret: kan något gott komma från Nasaret? Och vi med facit i hand, vi kan säga: ja, om Gud får verka så är det möjligt. Än en gång Guds val, när han vill uppenbara sin härlighet. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. På hebreiska är det Miriam, det är samma namn. Ängeln kom in och sa till henne: gläd dig, du benådade, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt i hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till ängeln: hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängeln svarade henne: den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabeth ska på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Kan också översättas: inget ord från Gud är utan kraft. Maria sa: se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Och sen kan vi läsa om hur Maria skyndar till Elisabet. Och Elisabet, när hon får nyheten, säger: å, salig eller välsignad är du som trodde. Ty det som Herren har sagt till dig skall gå i uppfyllelse. Och så läser vi den fjärde av dagens texter i psalm 147 och 7. Sjung till Herren med tacksägelse. Lov, sjung vår Gud till harpa. Han som täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden. Han som låter gräs skjuta upp på bergen och ger föda åt djuren. Åt korpens ungar som ropar. Han har ej sin lust i hästens styrka, ej sin glädje i mannens snabbhet. Herren gläder sig åt dem som fruktar honom, åt dem som hoppas på hans nåd. Tänk, Gud som har skapat hela universum, allt som finns, och han har omsorg om allt som han har skapat, men ändå har han sin största glädje i den som har Guds fruktan och hoppas på hans nåd. Och som säger ja till Guds kallelse och är trogen i det lilla. Vi går bara snabbt tillbaka till Guds löften till Abraham igen i första Mosebok 13 och vers 14. Herren sa till Abraham sedan Lot hade skilt sig från honom: lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står. Ja, det här är ju en viktig poängtering, att Abraham och Lot skildes åt. Det var viktigt. Lot var ju en rättfärdig man, säger Bibeln. Men han drogs mycket till världen. Han flyttade närmare och närmare Sodom, står det. Till slut flyttade han in i Sodom. Han såg inte klart med sina andra ögon. Och Lot betyder ju, namnet betyder ju täckelse eller beslöja. Men nu, när Abraham var helt ensam inför Gud, då säger Gud: lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder, öster och väster. Utgör inte det ett kors? Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och din efterkommande för evig tid, sa Gud. Och löfteslandet står just andligt sett som en förebild på att vara i Kristus, att komma in i löftena. För alla löften har sitt ja och sitt amen i honom. Ingenting utanför. Allt i Jesus. Och när Abraham, eller Abraham som han hette då, men Abraham säger, och Sara fick det här löftet, så var de ju fortfarande barnlösa. Det var ju helt omöjligt mänskligt sett. Men Johannes, han såg i sin uppenbarelseboken en dag i framtiden. Kapitel 7, vers 9. En stor skara som ingen kan räkna. Med andra ord, som stoftet på jorden som Gud hade sagt till Abraham. Av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Palmblad är symbol för seger. Och de ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och jag vill läsa de här orden som Gud talade till Abraham parallellt med Efesierbrevet 3 från vers 14. Där Paulus skriver: därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Guds agape-kärlek, den fullkomliga kärleken. Ja, som plantor, små plantor med djupa rötter som inget kan rubba. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Ungefär som landet inför Abraham. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det är korsets budskap det. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Guds mäktiga kraft. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Och jag minns att förr så brukar man säga att Jesus kärlek eller Guds kärlek är så vid så den räcker för alla. Och den är så djup så den når ner till den värsta syndaren. Den är så hög så den når upp till himlen. Och den är så lång så att den räcker i all evighet.
Amen. Amen. Tack och lov.
Amen. Och glöm inte. Det är de små plantorna som Gud använder. Mm.